Du lyssnar på Brobyggepodden, en podcast om existentiella frågor och mänskligt liv i vår tid med Per Westblom och Lena Bergström. Ja, då är vi här igen, Per.
Ja.
Var är vi?
Vi är på Ekumeniska centret i Alvik och vi är i kapellet som just nu inte ser ut som något kapell utan mer som en inspelningsstudio.
Ja, stegen i framtiden har vi ju sagt att vi ska röra oss kring nu några avsnitt. Och den här gången har vi valt att läsa en bok och försöka dra lite tankar ut ur det.
Mm.
Vad ska vi säga någonting om förra gången och vad vi har med oss från det?
Ja, men det var ju Framtiden tillhör oss med stark utgångspunkt från Börje Rings skiva från 1976. Och flera av de framtidsteman som finns i hans texter på den. En hoppfull framtid skulle jag säga. En framtid som är möjlig att påverka med Guds hjälp. Om man nu ska koka ner det till någon enkel slutsats. Och jag har burit med mig jättemycket efter det och fått positiv respons också på våra tankar från den podden.
Mm. Är det något särskilt som du kan plocka med där eller plocka fram? Eller?
Nej, inte så där omedelbart, utan det är mer en allmän känsla och smak av att det där var viktigt att lyfta fram det som han... Att känna att 1976, det är länge sedan, men ändå så finns, tycker jag, de framtidstankarna som han hade där är väldigt relevanta.
Nu har vi till den här gången läst en bok av en tjeckisk katolsk teolog, Tomáš Halík. Och boken heter The Afternoon of Christianity med undertiteln The Courage to Change. Alltså kristendomens eftermiddag, kan man säga så. Eller afton.
Mm.
Och modet att förändras.
Mm.
Och vi har anledningen att den här boken har blivit lite aktuell i Sverige är väl delvis att Peter Halldorf har lyft fram den här och också skrivit en liten kommentar som han kallar Morgondagens kristendom.
Mm.
Utgiven på Silentiums förlag.
Och vi möttes ju på en föreläsning av Peter Halldorf på Rastplats Söder där han talade utifrån både Halliks bok och sin egen bok naturligtvis och lyfte fram den. Och jag skulle säga att det var där vi fick idén till att vi skulle använda det för vårt poddpratande om framtiden.
Ja. Jo, men så var det. Då sa du sådär. Ja, men det här, det är ju vårt nästa steg, vårt nästa program. Så här är vi nu då. Och sån här disclaimer. Vi kommer ju med all säkerhet inte göra den här boken rättvisa. Men det är inte heller liksom vår idé att berätta och förklara allt vad som finns i den här boken. Den är väl värd att läsa.
Mm.
Men vår idé är på något sätt att hämta upp ur den det som har berört oss. Mm. Det som har väckt frågor eller utropstecken. Och så försöker vi att dra det till någonting som blir intressant också för er att lyssna på. Ja. The Afternoon of Christianity. Det är ju ganska intressant att titeln på den boken som mer handlar om liksom eftermiddag och afton hos Peter får rubriken Morgondagens kristendom. Det kan ju säga någonting om hur man ser på framtiden kanske.
Mm.
Eller vad tänker du?
Och hur man tolkar en bok naturligtvis. Det märks ju att du och jag har hittat olika saker också i den här boken vi har läst. Och vi kanske ska säga någonting inledningsvis ändå om det här ordet afternoon. Vad det är som är bakgrunden till det. För det är ju en analogi som man använder utifrån Carl Jungs tanke om att människans utvecklingsstadier sker från morgon till middagstid i bemärkelsen mitt på dagen till eftermiddag, afton. Och att det är när vi träder in i aftondelen som vi kan uppnå, vi kan välja att uppnå ett liv, ett autentiskt liv skulle man väl kunna säga, även om inte han använder det uttrycket, och bli utgivande för andra och inte bara sträva efter det lilla självet utan det större självet som är hela mänskligheten. Ett mer altruistiskt liv skulle man kunna beskriva det. Och det är ingen lagbundenhet i det, utan det kan sluta tvärtom också, att jag blir bara mer självupptagen, mer bitter, mer vänder mig bort från andra, isolerar mig.
Mm.
Så vad Hallik gör, det är att han beskriver helt enkelt kyrkans historia utifrån Jungs kategorier, och att vi nu står inför kristenhetens afton och kan välja mognad.
Ja, precis. Så där den första tiden i livet morgonen präglas av ett identitetssökande där gränser behövs och där man, när man på något sätt bygger sin persona, tror jag man ibland kallar det. Alltså, ja, det här är jag. Mitt ego skulle man kunna säga också. Förstår vem man är. Och middagstiden ofta, men den kan beskrivas som att man är där man är och man jobbar på. Och ofta är ledan och tristessen en stor del av den här tiden. Att den där känslan av expansion och möjligheter som finns i början av livet kan ersättas av att nu är det så här det är. Och jag vet.
40-årskrisen kan man väl relatera till där.
Mittlivskris. Ja, men det går ju ändå på något sätt att resonera kring det. Att han pratar i tusenårs cykler utifrån, inspirerad av ett bibelord om att för Herren är 1000 år som en dag.
Mm.
Och då säger han att de här 1000 första åren ungefär av den kristna trons historia väldigt mycket handlar om att söka en gemensam identitet. Vad är kristen tro? Mm. Till skillnad från annan tro då. Och sen kommer ungefär 1000 år av någon slags middagstid, när det liksom, nu är det så här det är.
Etablering.
Etablering,
kanske.
Ja. Och teologin präglas av liksom långa utredningar.
Mm.
Men det finns också en slags leda.
Mm.
Den här ivern har liksom lagt sig.
Mm.
Och så skissar han på, är vi nu då i den fas i kyrkans tid där det handlar, eller kristendomens tid, där det handlar om att antingen utvecklas åt rigiditet eller bad aging.
Just det. Ett
bittert åldrande kan man.
Mm.
Eller en mognare och mer fördjupad, öppen tro.
Och då kan man ju konstatera att Hallik är ju katolsk präst och lever i den traditionen, samtidigt som jag tycker att han har en oerhört öppen syn på andra kristna traditioner och uttryck. Han är verkligen en ekumen. Men ändå kan jag väl tycka att det blir mest relevant när man talar om den katolska kyrkan i de här stadierna, för den är så pass enhetlig. Och då är det ju ganska tydligt och genomgående att det andra Vatikankonciliet på 1960-talet, det är ju otroligt viktigt och banbrytande för honom, att där öppnas möjligheten på något sätt till eftermiddagen för den katolska kyrkan.
Mm.
Och där öppnas ju också väldigt mycket just möjligheten att föra en dialog med andra kristna traditioner och andra religioner. Andra Vatikankonciliet går ju väldigt långt i ekumenik. Mer än vad många andra kyrkor gör.
Mm. Du säger så här, den katolska kyrkan som ju är mer enhetlig, samtidigt så måste man nog säga att den är otroligt brokig.
Exakt, men den har ändå en historia, den har en väldigt tydlig historia från tidernas begynnelse och fram till nu, till skillnad från ekumeniakyrkan som i och för sig går tillbaka till 1800-talet men ändå startade 2011. Då kan man ju känna, vi är ju liksom knappt i morgonen.
Nej, vi försöker fortfarande förstå vilka vi är i väldigt hög grad. Så. Jag tänker också att man får skilja på organisationen kristen tro och själva fenomenet kristen tro.
Mm.
Och då tänker jag att han rör sig ändå mer i fenomenet.
Mm. Mm.
Som en, därför att organisationer, de kan man ju ganska lätt se hur vi börjar och åldras och dör. Mm. Alltså att de följer de här cyklerna så att säga. Men det är ju ganska modigt att måla med så breda liksom, penseldrag över tusentals år.
Ja, det är extremt modigt. På gränsen till dumdristigt.
Ja.
Men det ska jag naturligtvis inte säga. Och låt mig bara understryka. Jag tycker den här boken är väldigt givande.
Vi har lite tittat på den här modellen då som Halik använder för att beskriva kristendomens utveckling över tid. Och det han egentligen vill göra är ju att säga någonting om nu. Kairologi pratar han om. Alltså,
Och vad är då kairologi? Vad är det för ord?
Ja, då kopplar han det till begreppet kairos som är ett av två begrepp som handlar om tid i grekiskan. Och där kronos är den kronologiska, den här vanliga tiden. Så står kairos för den särskilda tid, alltså ett ögonblick när tiden är inne.
Mm.
Att det är tid och Gud handlar på ett särskilt sätt.
Mm.
Och kairologi, som jag uppfattar det, så handlar det för Thomas här om att kunna tyda, kunna läsa och förstå den tid man lever i. Vilka avgörande val man står inför.
Just det.
Ungefär så.
Ja, precis. Och om man då tänker på profeterna i Gamla testamentet som vi har varit inne på några gånger, så brukar man ibland tänka att profeter ser in i framtiden väldigt mycket, att det är förutsägelser. Men det visar sig att det är ganska lite av förutsägelser egentligen, utan de tolkar just nuet. Och det kan man väl säga att Halik gör också.
Mm.
Och att han därmed står i en profetisk tradition.
Och man kan också konstatera att Jesus ställer sig väldigt tydligt i en profetisk tradition också. Där tiden är inne är liksom hans första offentliga budskap. Just egentligen. Det. Tiden är inne, omvänd er. Det här är, profeterna ser något i samtiden och drar då, säger, här är ett vägval.
Mm.
Om vi gör så här, om vi fortsätter där vi är, då hamnar vi fel.
Mm.
Men om vi vänder oss åt Guds håll, då kan det bli en fin och god framtid. Så de tecknar både katastrofbilder och mer hoppfulla och vackra bilder av framtiden. Mm.
Som förutsätter omvändelse.
Ja, och det, liksom, det kokar ändå ner till den här brytpunkten där vi befinner oss just nu. Man kan tycka vad man vill om modellen som Halik målar upp och hurvida den är relevant och så. Men det han gör är att försöka beskriva den här långa linjen och vad den här tiden just nu öppnar för.
Mm.
Och det tycker jag han gör med den äran faktiskt.
Mm. Mm.
Vi har inte sagt, tror jag, än att Thomas Halik är teolog och präst. Han är också psykoterapeut och hade det som sin liksom, profana yrkesidentitet under den tid. För att han prästvigdes ju när det fortfarande var en kommunistisk diktatur. Just i Tjeckien, det. Eller Tjeckoslovakien, som man då sa. Och han har liksom arbetat med den här jungianska modellen. Han är kunnig, han vet det här bottnar han i, så det är inte långsökt för honom heller att tolka tiden och tolka utveckling med de här begreppen. Ja, vill bara få in det, ja, för någon slags kontext.
Det var hans profana fasad, kan man säga, att men det är ju tydligt att han är det också på riktigt, ja. och att samtalen betyder väldigt mycket för honom också som präst. Och en annan sak som kanske också är viktig att säga om Halik, det är ju att han har jobbat nära påven Franciscus som avled nyligen, och det märks jättetydligt hur mycket han ser upp till honom och refererar till honom. Mm. Och det är särskilt en skrift som är betydelsefull som Franciscus har skrivit. Vilken då?
Ja, det är den sista encyklikan han gjorde som hette Fratelli Tutti. Alla bröder, alla syskon skulle vi säga. Mm. Och som handlar om att se på mänskligheten som ett folk, en enhet, där alla är syskon. Att gå ifrån att se oss som ett litet Guds folk, som det är det kyrkan riktar sig till sina egna, till att se alla är syskon. Vi behöver liksom känna igen varann, leva i samförstånd. Världen är en värld.
Mm. Du sa att han gör den här kairologin med den äran och använder då Jungs metafor. Jag kan väl vara lite mer fundersam. Och jag kan tycka att den stämmer nog väldigt väl om man ser katolska kyrkans historia. Om det är kyrkan. Nu säger ju inte han det. Han menar verkligen att kyrkan är mycket större än den katolska. Men där kan man nog se att det finns liksom en sån linje. Medan andra kyrkor naturligtvis har en helt annan utveckling och är mycket yngre. Så det är svårt, tycker jag, att tala om kyrkans ålder. Samtidigt så är det stimulerande. Ibland när jag har tänkt på det här med den tredje fasen, så har jag kanske snarare tänkt att det är hela mänskligheten som står inför aftonen. Och vad betyder det?
Ja, det kan jag nog hålla med om. Alltså där man kan säga att det är ju det vi kallar globalisering. Egentligen då, alltså sättet som vi står i förbund med varann över hela världen som mänsklighet på ett nytt och annorlunda sätt i vår tid. Det kräver ju på ett sätt att vi börjar se på varann som syskon, för att annars kommer vi förgöra både jorden och varandra. Och på det sättet, ja, här är en brytpunkt i hur vi ser på oss själva och varandra. Mm. Och sen kan jag ju också lägga till då, som vi ofta kommer in på i podden, det som har att göra med klimat- och miljökrisen är ju också globalt. Mm. Det går liksom inte att säga att det löser vi i vårt land bara, utan det måste. Då kan man ju säga att vår tid präglas, det finns liksom verkligen de här två rörelserna. Både det, en rörelse mot att se varandra, att arbeta tillsammans, att liksom ta de stegen. Men också en annan rörelse som är väldigt tydlig mot nationalism, där man hävdar egna intressen, där man skiljer på människor och säger de är mina, de är inte mina.
Ja, precis.
Man kan säga att han beskriver ju en brytpunkt som som vi kan känna igen.
Och precis, för det är ju det som, om jag förstått den här jungianska teorin rätt, att det är liksom ett vägval där människan kan gå mot liksom öppenhet, vishet, att bli en integrerad personlighet, till att bli bitter, självupptagen, bara satsa på det egna. Och jag tänker historiskt då, för 25 år sedan, det här kan säkert rättas, så var det ju en mer positiv riktning när det gäller demokrati i världen. Mm. Till exempel, man kan gå ännu längre tillbaka och se hur det liksom, fler och fler länder blev demokratier som banar vägen för ökad fred. Och nu rör vi oss i motsatt riktning. Så att vi står där någonstans, tänker jag, i någon slags, ska vi välja den visa eftermiddagen eller den självupptagna? Men du, han har ju också en tredje, han har ju tre stycken trefasers tankar. Den ena är just den här jungianska, och sen har han det som han kallar för den tredje ekumeniken och den tredje upplysningen. Mm. Och just den tredje ekumeniken tycker jag är fascinerande. För att om han säger att den första ekumeniken, det är den mellan kyrkor, liksom, att hitta varandra. Och den uppfattar jag som väldigt viktig för honom. Den andra ekumeniken är när man sträcker sig mer ut mot världen och andra religioner och för en dialog och ser liksom värdet i det. Men vad är den tredje ekumeniken?
Ja, men det är väl just detta fratelli tutti. Alla är alltså en ekumenik människor emellan.
Mm.
Att öva sig i att känna igen det gemensamma.
Just det.
I vår mänskliga situation. Och att han bjuder liksom in kyrkan i det att tala till alla människor.
Just det.
Inte bara till sina.
Just
det. Och inte bara till de troende. Att inte dra liksom en skiljelinje mellan troende och icke-troende. Det är inte där skiljelinjerna går.
Och här blir ju Hallik, vad ska man säga, kontroversiell eller okonventionell i sin teologi när han talar om de troendes otro och de otroendes tro. Och han har en tydlig dialog med ateister. Av olika slag och kan visa väldigt stor respekt för det som han kallar deras form av tro.
Mm. Ja, och där finns jättemycket att säga. Men det här har också att göra med att han väldigt starkt betonar trons hur. Som prioritet över trons vad. Hur vill den levda tron, hur tron ser ut i praktiken, är viktigare än den exakta läran eller vad man tror. Det är inte så att det här är helt bortkopplat från varandra. Eftersom vad jag tror kommer spegla mitt hur och tvärtom.
Så att säga.
Men där han ser att människor lever på ett sätt som speglar Jesu liv. Man lever självutgivande. Trons hur för honom är ju framförallt kärleken till Gud och medmänniskan. Uttryckt liksom i praktik på olika sätt. Det är väl så man ska förstå de icke-troendes tro. Att det här är en kärlek som kommer till uttryck. Och de troendes icke-tro då, det handlar om en bekännelse som inte får något uttryck i det levda livet.
Och där kan man ju säga, när han talar ju återkommande om omvändelsens betydelse, men då är det ju ofta mot kyrkan han riktar den uppmaningen, inte ut mot världen. Sen tror jag inte han tycker den är ointressant, men han är framförallt angelägen om att troende människor ska börja tro. Och kan se liksom föredömet i de otroendes tro. Men Jesus, han säger till och med att även människor som inte liksom tror på Jesus eller är medvetna om honom ändå kan leva i hans tro. Det är ju också han menar att tro på Gud handlar också om att vara av samma tro som Gud. Att ha trohet, att tro på människan. Så han vänder liksom på det perspektivet också.
Och utifrån att det går att läsa och tolka uttrycken om att tro på Gud kan också förstås som att tro som Gud. Ha den tro som Gud har.
Just det.
Låta Guds tro, som han ju också väldigt mycket tolkar som tillit, förtröstan.
Det är stickspår, men det finns en svensk exeget som har studerat Paulus väldigt mycket. Och han menar ju att de här orden, när det står tro på Jesus hos Paulus, mycket väl kan vara, betyda att vara av samma tro som Jesus. Att dela Jesu trohet. Mm. Så det, jag tycker det är ett oerhört utmanande tema.
Ja.
Men Jesus, det var det jag tänkte komma till. Blir Jesus oviktig för honom egentligen då? Är Jesus marginell i Halliks tänkande?
Nej, jag upplever honom som oerhört liksom förankrad i evangeliet. Och i Jesu död och uppståndelse har absolut en central plats för honom. Jag tänker att man ska förstå honom, alltså att den här öppenheten och dialogen handlar inte om att överge sin egen väg, sin egen tro, utan om att kunna lyssna in och förstå och känna igen sig också i andras liv och tro. Och att tro Gud om att vara större än min egen bakficka eller vad vi nu har vår tro. Ja, men du sa det fanns tre, det var den här tredje fasen, utvecklingsfasen, och så var det den tredje ekumeniken och sen den tredje upplysningen. Mm. Du får hjälpa mig lite.
Alltså den första upplysningen, det är ju liksom 1700-talets med vad ska man säga, tankens frigörelse från dogmerna, alltså rationalismen, det som vi ofta förknippar med modernismen. Mm. Den andra upplysningen, den tänker han är liksom på 1960-talet, inte minst med känslornas frigörelse. Och den tredje upplysningen, det är vad han kallar för naturens och livets frigörelse. Så det hänger ihop väldigt mycket med den tredje ekumeniken skulle jag säga.
Så man skulle också kunna tänka att det där första, det rationella, det är liksom förståndet, och sen kommer känsla, och sen kommer det liksom ända ner i kroppen ännu mer.
Ja, och biologiskt. Och liksom, vi är inte bara liksom bort från individualismen egentligen, för att de två första upplysningarna är ganska individualistiska på ett sätt. Nu blir det precis som den tredje ekumeniken, att man öppnar sig för att, ja visst, vi är visst insatta i ett större sammanhang. Nu övertolkar jag möjligen hans
intention.
Men om jag får gå vidare i hur han resonerar.
Mm. Ja, men också hur man kan förstå vår tid. Så finns det ju, det har ju lett till en ökad insikt och kunskap om hur sammanvävda vi är med allt levande, och när det blir en kris för levnadsförhållandena, för planeten i stort och livsväven, biosfären, så påverkar det också oss, och då blir vi liksom då vaknar vi upp över att vi är biologiska varelser, och det har ju vi gemensamt, och vi har då också den här världen gemensamt med allt levande.
Men om man nu tänker hans tidsperspektiv då. Alltså den första morgonen var 1000 år, middagstiden var 1000 år. Uppfattar du att han tänker att nu går vi in för nästa 1000-årsperiod?
Nej, ja, jag vet inte. Han säger ju inte så.
Nej. Alltså, är han hoppfull inför framtiden? Den framtiden här på jorden, eller är det något som han överhuvudtaget benämner?
Nej, han säger egentligen inte så mycket. Tycker jag om fram. Det han säger, det här är vägen. Det här, liksom, han vill ju föra oss mot den här öppenheten, samförståndet, och också tydligt så här att detta med social rättvisa, mänskliga rättigheter, liksom goda livsmöjligheter. Det är liksom en viktig del, och att leva den här, gå den här vägen, liksom kärleksfulla vägen. Det är viktigt. Men den kommer inte få sitt slut förrän i Guds eskatologiska framtid. Alltså det är ändå, vi kommer alltid leva i spänningen mellan nu och ännu inte.
Just det.
Så han lever liksom med en förtröstan på att ett gudomligt ingripande på ett tydligare sätt som ska avsluta den epok som är det vi lever i. Mm.
Men han har ju en väldigt tydlig bild för hur han tycker att kyrkan ska vara i den här eftermiddagsaftonperioden.
Ja.
Där har han fyra olika bilder kan man väl säga. Mm. Det säger han att vi måste gå från religion till andlighet. Och det är naturligtvis två ord som man kan tolka hur mycket som helst. Men det är ändå ett visst paradigmskifte i det. Och jag, min förståelse av vad han menar med det är de här fyra. Att kyrkan ska vara ett Guds folk på vandring genom historien. Ett pilgrimsmotiv kan man säga.
Mm, att han har ett uttryck, God happens in history, att vi är på en resa. Och det innebär också att vi som kyrka eller kristenhet förändras.
Just det. Och historien är också för honom en tydlig uppenbarelseplats för Gud. Vid sidan om Bibeln och naturen kan man säga så kan vi se Gud i historien. Det andra är att kyrkan ska vara en skola för kristen vishet och andlig vägledning. Det är ju inget nytt egentligen, det är väl, men hur ska man förstå hans särskilda tanke om det?
Ja, men han vill att vi ska att kyrkan ska vara en plats för dialog, att vi ska skapa en sån kultur av dialog. Och han lyfter också fram de tre gudomliga dygderna, tro, hopp och kärlek. Att det är någonting som vi behöver öva och lära. Och att kyrkan ska vara en sån plats, en sån skola.
Mm.
Hur vi kan öppna oss för det mysterium vi kallar Gud och leva fredligt i samförstånd. Det är liksom... Skolans uppgift.
Mm. Och här är det ju intressant att han lyfter ju fram kärleken. Det är ju liksom ett oerhört viktigt grundtema. Och här ser han ju också hur ateister både lever i det och kan framhålla det. Men det räcker inte, utan tron och hoppet är också omistliga. Även om kärleken är främst. Där går han ju i dialog med en fransk ateist som heter Jean-Comte Sponville. Och liksom verkligen hedrar hans sätt att tala om tro, eller kanske mer trohet. Men kärlek behöver kompletteras av tro och hopp. Så att han backar ju inte på dem kan man säga.
Nej, det gör han inte. Men det här skulle man också kunna prata länge om, vad som är hans syn på tro och hans syn på hopp, inte minst. Här ska man också nämna att han ju levde väldigt nära Václav Havel.
Just det.
Som ju blev Tjeckiens president. Där formades också alltså bilden om hoppet som ett åtagande, tänker jag. Mm. Det finns där, bärandet av den här visionen och att leva ut den.
Mm. Men jag tänker på det här med en skola för kristen vishet och andlig vägledning. Det visar ju också att han alltså, första kapitlet så är han ju lite kritisk mot tron som bara församthållande och liksom något som sker i tanken. Men det är inte så att han har övergivit det momentet, utan det finns en viktig plats för trons innehåll, även om han är ju väldigt mot all form av dogmatism och fariseism och fanatism och fundamentalism. Ja. Det är ju hans, de tre F:en han inte gillar.
Mm.
Men kyrkan ska ändå vara en skola för kristen vishet.
Mm. Så vägen och skolan, och sen är det fältsjukhuset.
Ett fältsjukhus, ja. Och jag tolkar det som att i motsats till det institutionaliserade sjukhuset som finns på en plats dit alla måste komma, så ska kyrkans sjukhus vara bland där det händer, så att säga.
Ja, ja, men det tycker jag också är väldigt tydligt. Alltså att vi har ett ärende och ska finnas där människor är och lever och kämpar med sina liv.
Mm.
Och det här, det handlar naturligtvis om dialog. Han pratar om platser där människor är fysiskt, socialt, psykologiskt och andligt sårade. Och att försöka att ta hand om och läka dessa sår. Det är ett tydligt uppdrag för kyrkan, liksom, att vara där det gör ont. Så tänker jag. Att vara där det gör ont i världen. Att vara människa. Och han lyfter också de här lite äldre begreppen, vita aktiva och vita kontemplativa. Fältsjukhuset är både liksom ett socialt engagerat samhällsarbete och en andlig uppgift. Just det. Att möta människors innersta längtan och så.
Ett återkommande ord i hans texter är ju ett kontemplativt förhållningssätt till livet och till världen. Och det uppfattar jag som någonting mycket mer än bara liksom att vara bedjande eller se, utan det är liksom att se på världen på ett sätt som innefattar en tro, att man förundras, att man är liksom lojal med världen. Och det är också där han kan se att också människor som inte har en religiös tro kan ha det här kontemplativa förhållningssättet. Det är det som förenar. För mig blir det ett av hans uttryck för den här gemensamma tron. Det sista, det fjärde, ligger ju nära en skola för kristen vishet. Men då är det han kallar en plats för möten och samtal, gemenskap och försoning. Och det sista kapitlet heter A Community of Listening and Understanding. Och där relaterar han ju också väldigt mycket till alla de samtal som han varit involverad i som präst. Och naturligtvis förutsätter han också de terapeutiska samtalen, men det är framförallt de som handlar om bikt och själavård som han har varit inne i. Och det märks att de här platserna är väldigt viktiga för honom i hans, så att säga, prästerliga gärning.
Han betonar det att, och det här att möta människor där de är. Om man skulle liksom ta spjärn mot det här mer rigida, att ha rätt lära. Men så här är det. Men sen i mötet med en människa som brottas, var har jag min lojalitet i det läget? Vart leder min tro mig?
Just det.
Och där är han ju väldigt formad av, som du säger, man måste kunna möta med kärlek och barmhärtighet. Man måste att kunna liksom leda en människa närmare sin Guds längtan och den tro som finns.
Och här är ju katolska kyrkan är ju ganska tydlig när det gäller frågor som till exempel abort och skilsmässa. Äktenskapet är ett sakrament som inte kan brytas egentligen alls. Och det tror jag att han säger ja till. Att abort är inte bra och skilsmässa ska undvikas. Men när det kommer till det enskilda samtalet och när det kommer till att se kvinnor som blir misshandlade eller som befinner sig i en situation, då står han ju definitivt på deras sida utan att moralisera. Det är min uppfattning. Och ganska kritisk mot sina kollegor som inte har samma hållning.
Här möts ju liksom de här olika, det här med att vara på vägen, att låta liksom det som händer också påverka hur jag tänker om och förstår saker.
Just det.
Och hur jag möter människor. Det som kommer till mig på vägen, att vara i den här skolan där vi fortfarande är i dialog och lär oss och förändras. Fältsjukhuset som är på plats. Och så det han beskriver, de här andliga mötesplatserna eller centra som han skriver. Alltså att kyrkan behöver att skapa sådana här andliga centrum. Inte bara platser där man tillber och kontemplerar, utan också är mötesplatser där man är i samtal, diskussion, samtal, konversation. Och kan dela sina erfarenheter av tro. Och det här tror jag, och han säger att de här platserna kanske ofta är utanför den traditionella församlingen. Och han spårar ju också att det här har ju funnits genom historien. Men han kallar det för oaser bland annat. Alltså att platser dit man kan komma och hämta kraft och lära och göra erfarenheter av Gud. Tänker jag. Platser där man lär sig att be. Platser där man får andlig fördjupning.
Du är ju, Lena, är engagerad i och ledare för en urban kommunitet som heter Rastplats Söder. Är det ett andligt center i hans tappning?
Ja, men jag skulle nog säga att vi har en önskan om att vara det. Det har ju funnits under många år. Men det där vi både söker samhällsengagemang och andlig fördjupning, där vi samlas kring en enkel vardagsmässa varje tisdag, men sen också till samtal. Det känns anspråksfullt att säga att, men åt det hållet absolut, och att de som kommer och är med kommer från olika sammanhang.
Ja, när jag inte är en brobyggepoddare så ägnar jag ju mig åt att samordna starten av nya församlingar eller nya kristna gemenskaper. Pionjärarbete kallas det också. Och jag kan inte låta bli att se att det finns en möjlighet till att leva i de här fyra visionerna som Hallik har, just när man får börja om från början. För många av de planteringar som jag känner till, de finns ju ofta på fältet ute bland människor. De är inte, vad ska vi säga, belastade av traditioner på samma sätt. Det kan de fort bli ändå, men det, fältsjukhuset är en ganska bra bild av till exempel en gemenskap jag tänker på i Bergsjön utanför Göteborg.
Ja, men och där är ju, jag tror ju att den här typen av mötesplatser finns och växer fram. Och att man ska inte vara för ambitiös i sin i sitt sätt att beskriva det här. Det, tron och andlighet har liksom sin väg, oavsett vad vi planerar. Lite så tänker jag. Men sen kan man tänka att storheten, kristenheten, den är ju på en mängd olika platser samtidigt. Men tiden vi är i, alltså kyrkan ser olika ut på olika håll och är i olika mognadsfaser eller så här. Men tiden som vi är i, skulle man kunna säga, kräver av oss, ropar oss mot en större öppenhet, fördjupning i vår tro och ett förkroppsligande av vad vår tro är. Snarare än i att vi låser in oss i att tänka precis rätt om allt.
Just det. Åtminstone kyrkan i västvärlden, tänker jag spontant. Ja. Jag tänker att även om vi lever i en global värld, och till exempel klimatkrisen är ju, den gäller oss alla, fast den drabbar oss väldigt olika beroende på var vi finns. Och vi har olika ansvar för den, så att jag tänker ändå att det blir att responsen på det som är blir trots allt ganska olika beroende på var man finns. Det är inte olika tider, men väldigt olika ingångar i det.
Men då tänker jag att man kan tänka att han är från väst liksom, eller väst-öst.
Ja, men det är ändå väst. Om man jämför med Afrika och Asien så är det definitivt väst.
Ja, men han skriver nära och står nära en påve Franciscus då, som hade ett latinamerikanskt perspektiv, som väldigt mycket lever ändå levde i relation till kyrkan i andra delar av världen. Jag tänker, det är klart att vi är liksom i olika faser så, men tiden är ju vad den är och kräver samma sak av oss, ungefär så. Kan du se tendenser till den här öppenheten, den här...
Ja, du tänker på de här fyra. Men det kan jag göra. Alltså det finns ju inget... Man skulle ju kunna säga att ingenting av det är nytt. Utan det är ju en sånt som har funnits i kyrkans tradition och sånt som man kanske återupptäcker gång efter annan, att nu måste vi återvända till de här mer grundläggande liksom identitetsfrågorna. Och han har ett spännande ord, tycker jag, som heter anateism. Det vill säga man återbesöker sin tro, man återvänder till samma teman och kanske på ett sätt som gör att samma föreställningen om Gud eller en gudstanke som jag bar på som yngre kan jag återvända till, fast nu med en ny livserfarenhet och en ny förståelse. Jag menar till exempel ordet utvald, liksom det kan ju tolkas som något väldigt exklusivistiskt och problematiskt också. Har Gud utvald vissa och andra inte? Man kan återvända till det i en mer personlig upplevelse, ungefär som när Jesus vid dopet får höra att Gud säger du är min utvalde, och att få ta till sig av det. Ja, nu var det här bara ett exempel, men man återvänder till samma, vad ska man säga, grundtanke på ett nytt sätt. Och då tänker jag att de här fyra blir påminnelser om sånt som alltid har varit viktigt. För jag tänker att klostren, när de kom till, de var också fältsjukhus. Isolerade på ett sätt, men de var kanske ännu mer bland människorna än vad kyrkan var.
Det finns liksom en upprepning och en väg i det här som är värt att lägga märke till. Det är ju spännande också hur han, om vi ska säga någonting om hur han beskriver ateismen. Alltså Tjeckien är ett typ det mest sekulariserade. Vi brukar säga att det är Sverige, men Tjeckien är
värre
eller ja, tydligare. Därför att man har levt, det har varit en kommunistisk diktatur och människor har verkligen vuxit upp utan relation till tro. Så att det är en viktig del i att förstå hans arbete. Han har jobbat jättemycket med i relation till ateismen och säger att i någon mening är hela liksom sekulariseringen och ateismen har varit en nödvändigt reningsbad för den kristna tron.
Oj.
Att göra upp med falska gudsbilder, att liksom få syn på är det här vi tror på? Alltså, den bild de får av kristen tro, var kommer den ifrån? Är det vad vi förmedlar? Och att ateismen har liksom tvingat kyrkan att göra jobbet att återupptäcka sin egen tro. Att avtäcka den och återupptäcka den.
Just det.
Och där liksom man kommer in och har en ganska oreflekterad teism och så möter den ateismen och så anateismen då är det man hittar på andra sidan om det.
Just det. Och han säger ju så här, ja, den gud som ateisterna inte tror på, den tror inte jag heller på.
Nej.
Alltså, så att han kan ju då instämma i deras ateism.
Men med bestämdhet säger i samtal med ateisten är ju att jag kommer aldrig stänga ett fönster som jag kallar kanske.
Nej, just det.
Alltså han upplever den slutenhet som det innebär att säga det finns ingen gud.
Nej.
Att helt stänga det rummet, det är ju samma typ av fundamentalism eller som han inte står ut med. och att få hålla ett fönster öppet, säga, men kanske ändå.
Mm.
Där han också, alltså det blir ett skydd mot att vara tvärsäker. Därför att Gud är mysterium.
Just det.
Gud är större och bortom allt vi kan fatta.
Mm. Ja, just det, han värderar ju utsagan, jag vet inte, väldigt högt. Att kunna säga det med uppriktigt hjärta.
Och det här är ju en av den östliga spiritualitetens, den ortodoxa spiritualiteten har ju särskilt lyft kanske det, att veta att jag inte vet. Mm. Som en viktig del. Att, och det har inte att göra med att man inte fattar något, utan att Gud alltid är större bortom, mer än vi kan sätta ord på.
Men vad är det för smak som den här boken lämnar efter sig när vi har läst den?
För mig smakade det bra. Jag tyckte att han adresserade en hel del av det som var min egen brottning kanske. Mm.
Det är en väldigt lärd bok måste man ju säga. Mm. Han är ju kunnig, han kan flera områden och samtidigt är den personlig och innerlig. Han har ett tydligt ärende till mig, skulle jag säga, både som enskild kristen och till min kyrka. Mm. Jag instämmer inte kanske i alla hans liksom resonemang, fast jag tycker de är mycket stimulerande. Och smaken tycker jag är god.
Ja.
En smak av nåd känner jag. Han är uppfordrande men inte moralistisk. Mm. Han får mig att tänka, men han kräver inte på ett negativt sätt mitt medhåll. Det ligger ju ganska långt ifrån honom att kräva ett medhåll. Han vill föra en dialog och jag tycker det går igen i tonen.
Mm. Ja, men det skulle jag absolut. Ja, det känner jag igen. Liksom han har ett dialogiskt förhållningssätt. Så, samtidigt, han är ju skarp då gentemot det som är tvärsäkert. Mm. Farisismen, fanatismen, fundamentalismen. Mm. Han är ju också har några avsnitt där han är skarp mot olika typer av andlighet som saknar liksom substans eller är kommersiell. Eller, ja, just det. Så att det är ju inte som att han säger allt är bra. Men allt kan vi komma i dialog med. Och en väldigt stark tro på det gemensamma i människan.
Alltså det är någonting att alla som tar livet på allvar har han respekt för.
Ja.
Men ytlighet, vare sig den är liksom icke-kristen eller den är han liksom kritisk mot.
Där sätter du nog fingret på någonting.
Men den som brottas.
Ja, det finns en bok på svenska av honom då, som heter Tålamod med Gud.
Mm.
Och den är ju verkligen en sån brottning. Och där han skriver ganska mycket just om ateismen och ja, svårigheten för en sekulariserad människa att hitta sin tro. Har kyrkan med framtiden att göra? Kan kyrkan, kan kristen tro ha ett bidrag in i den framtid som är vår? Eller den samtid som är vår? Den här boken hjälper mig att se att den kan det.
Mm.
Och att det finns vägval att göra.
Mm.
Och den inspirerar mig att försöka bygga det i den här riktningen. Vägen, skolan, fältsjukhuset och den andliga oasen eller möjligheten, mötesplatsen där vi talar med varann och gör andliga erfarenheter.
Mm. Mm.
Ja, framtiden. Steg in i framtiden. Jag lär mig också hur viktigt det är med samtids analys och en förståelse för historien när vi ska förstå vilka vägval vi står inför.
Mm.
Ja, men vi fortsätter väl med något samtal till framöver, men det här var en uppmuntran till dig som funderar på om kyrkan har någon plats i framtiden. Vi tror att den har det.
Det gör vi.
Ja, och The Afternoon of Christianity av Thomas Halleck är läsvärd. Den är på engelska. Man kan läsa Morgondagens kristendom av Peter Halldorf. Man kan också hitta boken Tålamod med Gud som finns på Libris förlag för närvarande på rea.
Mm.
Tack för idag, Per.
Tack. Tack ska du ha för ett gott samtal.
Ja, tack. Du har lyssnat på Brobyggepodden. Följ oss gärna på Instagram @brobyggepodden och hör av dig till Per eller Lena om du har tankar om innehåll och vill prata vidare. Vi jobbar båda i Ekumeniakyrkan. Tack och hej!